Välkommen till Soloprenörpodden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Idag har jag med mig Dorro Pettersson som är business coach med fokus på planering. Varmt välkommen till Soloprenörpodden, Dorro.
Tack så mycket. Roligt att vara här.
Ja, alltså det här med du hjälper ju företagare med liksom planering och produktivitet, och båda de områdena är ju jätteviktiga. Men innan vi hoppar in i dem, berätta lite om vad du gör och vilka du hjälper.
Ja, jag jobbar ju som sagt med planering och struktur. Det jag hjälper företagare med är att skapa en grund som gör att de kan växa på den. Alltså att de kan växla upp sitt företag, att de har den struktur och ordning som de behöver för att hela tiden luta sig tillbaka mot den och slippa känna att de blir allt för förvirrade av att det händer saker i företaget och de inte hinner med. Och i planeringen, det är planeringen i stort, alltså strategier över längre tid, eller den dagliga planeringen. Hur ska jag få min dag att hålla ihop, och helst att min planering i alla fall något sånär ska hålla? Det är det jag gör, kan man säga, väldigt kortfattat.
När du beskriver det bara så där, väldigt kortfattat, så tycker jag att det där känns som områden som väldigt många av oss soloföretagare har utmaningar med.
Men det är ju främst soloföretagare faktiskt som jag vänder mig till, just för att man har så många hattar. Man har så mycket som man behöver rodda i, och då skapar vi processer och strukturer för det, för att underlätta det här arbetet och också uppmärksamma vad det är som egentligen bör delegeras och när det finns råd att jobba för att det ska kunna delegeras då. För det är inte säkert att pengarna finns just nu, men man måste ju skapa förutsättningarna för att pengarna ska kunna komma in också. För att det är alltid målet att ett företag ska växa och att ett företag ska ha mycket pengar. Det är liksom sista raden vi jobbar mot alltid. Även om inte det är det dagliga arbetet som liksom sista raden. Vi pratar inte om den varenda dag liksom.
Nej, precis.
Men mitt mål är ju alltid att företagen ska växa.
Vad är det som ofta är liksom fallgroparna för oss soloföretagare? Du nämnde att man har många hattar. Vad är det som blir problemet?
Problemet är ju att allting är viktigt. Upplevs så.
Ja.
Och att bedöma i stunden vad som är viktigt är väldigt, väldigt svårt. Så att vi jobbar ju väldigt mycket med att skapa planeringar som gör att du ska slippa välja just nu, utan det ska redan vara valt åt dig. Det ska redan vara färdigt. Så när du sätter dig för att jobba på dagen, så vet du precis vad du ska göra, för den planeringen är lagd. Du vet redan vad som är viktigast, för att du har redan bestämt det. Vi utgår från ett visst antal områden i ditt företag och sätter mål inom de här områdena, och sen är det bara att styra mot dem. Istället för allting är mycket nu, så att då gör vi allt på en gång. Det är ju sällan alla områden är viktiga samtidigt.
Om du säger några av de där områdena, vilka är det då?
Det är marknadsföring, det är försäljning, sälj, kund, vilka kunder du har, ditt eget självledarskap kan det vara. Det är vilka investeringar, resurser du har i ditt företag. Allt sånt där som är en ram för att ett företag överhuvudtaget ska existera. Självklart dina tjänster och din nisch. Det är ju en självklarhet såklart. Men ja.
Så då tittar man på de där områdena och så går du igenom tillsammans med kunden. Vilka mål har du för självledarskapet eller för kunderna eller för dina investeringar framåt eller tjänster och så vidare?
Ja, precis. Och sen kan det vara så att vi uppmärksammar att tjänsten är inte rätt för målgruppen, eller du har inte pinpointat exakt det du ska pinpointa, så vi behöver utveckla tjänsten på något sätt. Och då är det också ett planeringsarbete hur det ska göras. Själva själva jobbet med vilken typ av tjänst och så, det är ditt jobb. För det är du som vet det bäst. Men jag hjälper till med strategin bakom så att du kan ändra om i din marknadsföring eller vad det nu må vara som behöver ändras för att du ska nå din målgrupp på rätt sätt. Jag är ingen marknadsföringsexpert så att det är ju inte det jag jobbar med.
Nej, precis. Men just det här med liksom att få in utvecklingstid i sin kalender tycker jag personligen är en utmaning eftersom det kommer ju ofta utöver andra leveranser som är mer, ska vi säga, löpande. Och sen kommer utvecklingsaktiviteter som syftar till att sälja någonting ofta eller effektivisera någonting lite längre fram. Men just här och nu så är det liksom en ansträngning att få till dem.
Och då brukar jag säga att om du har saker som du vill utveckla, och det brukar man alltid ha, man har
Ja.
alltid idéer, en punkt, ett område är idéer bland annat, då får man helt enkelt utifrån de områdena som är viktiga just för tillfället. Vi jobbar oftast i 90 dagars planeringar, alltså i 90 dagars sjok. Då får du välja det område som du vill göra någon utveckling i och så planera in det och säga 1 timme i veckan till en början. Att man åtminstone får in lite av det. För sen blir ju det ett skarpt projekt när du har gjort liksom, börjat skissa på det, kommit lite längre än skissandet och sen skarpt. Då kommer det ju in som ett viktigt område och då planeras den aktivt in i 90 dagars planeringen. Så att man får ju ha utvecklingen på ett utvecklingsstadie innan man går in i skarpt läge. Och det är där som missen ofta sker. Att man tror att man ska in i skarpt läge direkt.
Ja, jag räcker upp handen på den. Ja, men det är liksom
Ja.
olika faser i utvecklingsarbetet helt enkelt.
Ja, man kan inte tro att allting är skarpt. Det är inte säkert att det är rätt idé först du har börjat titta på den.
Nej. Alltså när jag var anställd, då fanns det någonting som hette förstudiefas. Och i förstudiefasen, där gjorde man det där. Man utrönade om det här var någonting att värt att lägga ner tid på i form av att man så här, gjorde lite research, man kollade kostnader, utvecklingstimmar, man kollade vilka tillgängliga lösningar som fanns för att lösa det här, vad var syftet med hela den här, vilket mål gick det mot, varför var det viktigt för verksamheten och så vidare.
Ja, och det är ungefär det. Om man lägger 1 timme i veckan under 90 dagar på det, till exempel, kanske inte exakt just det, så kommer man väldigt långt med idén. Och då kan man bestämma om det är ett skarpt läge. Så därför måste planen ligga lite ahead. Alltså du kan inte vara redan där du vill gå i skarpt läge. För att då kommer du hamna i det här att du har för lite tid, att du känner att du inte hinner, att det blir för viktigt och då är du är redan för sent ute då. Och det är därför man använder mig för att få ta reda på vad som är skarpt läge och vad det är jag ska vänta med. För att jag ska nå den här punkten där jag gör rätt sak vid rätt tillfälle. Och det är det som är produktivitet.
Ja, när man gör
Rätt sak vid rätt tillfälle.
rätt sak vid rätt tillfälle, det är det som är produktivitet. Ja, vem vill inte göra rätt sak vid rätt tillfälle? Det känns som någonting alla skulle vilja göra.
Ja.
Och jag tänker, hur kopplar det till självledarskapet så som du tänker det?
Ja, självledarskapet är ju framför allt att hitta det som gör att du trivs i ditt företag, att du trivs i att jobba med det. Och där bestämmer du också hur långa arbetsdagar du vill ha, hur mycket tid du vill lägga på olika saker, hur mycket samarbeten eller inte samarbeten du vill ha med andra människor. Att du liksom håller dig inom det som är sant för dig så att du inte tvingar dig själv att jobba med något som du inte tycker är kul eller som inte du känner utvecklar dig. Ibland måste man göra det för att komma framåt, men det ska inte vara det som ska vara majoriteten av din tid. Självledarskap är också att verkligen jobba med det som leder till pengar och inte det som leder till allt annat.
Nej.
Så.
Så vad skulle det kunna vara skillnaden mellan det som leder till pengar och det som leder till allt annat då?
Ja, men om du sitter så här och tänker, åh, jag måste ha hur mycket content som helst, så du sitter och producerar alla dessa texter och bilder och reels, när det i själva verket är säljaren du ska göra.
Ja, ett klassiskt exempel, eller hur?
Ja, för vi tror att content är det som gör att vi får sälj, men sälj är ju någonting helt annat. Det är klart du behöver content för det, men det är inte där du ska börja.
Vad är det som är viktiga liksom, saker att planera in kring sin försäljning, så som du ser det då?
Det är först framför allt att kolla igenom din tjänst. Och
Ja.
först att det som jag sa förut, att du behöver ha din tjänst klar, du behöver din marknad, din målgrupp klar. Och sen när du har det, då börjar du fundera på vilket sätt når jag min målgrupp bäst? Vilken kanal ska jag vara? Allt det där. Så att man inte är ute och snurrar på fel ställe. Och
Nej.
sälj är ju inte bara sociala medier, sälj är ju nätverk överlag, att gå ut och prata med människor, att synas på rätt sätt, att vara med i en podd här och där. Alltså det är mycket annat som är sälj. Att du pratar om dig själv i dina scenarion som du faktiskt är den ledaren som du vill vara. Det är inte bara direkt sälj som är sälj.
Nej, och säljet är ju ofta en utmaning för många företagare att hitta sitt sätt att sälja på och hitta sitt sätt att förhålla sig till säljaktiviteter. Och tycker jag att göra tillräckligt mycket jobb av den delen av verksamheten, alltså att inte allting är
Ja.
marknadsföring utan att faktiskt vissa saker är säljdrivande aktiviteter som verkligen finns inplanerat.
Ja, precis. Och jag använder ju själv en coach just för säljet. För att jag måste ju spräcka mina egna bubblor. Jag måste ju komma över mina egna rädslor som kommer. För att det är en sak att hjälpa någon annan, men och något annat att sälja sig själv. Och där har jag en utmaning också, att jag kan tycka att det är läskigt. Och då tar jag in min egen coach som får göra det jobbet med mig, att lösa upp det som jag tycker är svårt.
Ja, men det är ju verkligen så. Det är skillnad och skomakarens barn och allt det där. Liksom. Det är skillnad att göra det för sig själv och göra det för någon annan. Och jag
Ja,
tänker att
ja.
det är också en reflektion från det här jämfört med att vara anställd. Att man har en upplevelse av att vara anställd och vilket ansvar man har för företaget då. Och jämfört med när man driver eget och har ansvar för alla delar i företaget själv. Och man är själv den som kliver fram och ska sälja den här tjänsten och stå för den och vara frontperson inom allt som har med ens företag att göra. Det skapar mer rädsla upplever jag än det
Ja,
gör
o
som
ja.
anställd.
Ja, o ja. Och det här med att man är rädd för olika saker och att det blir större rädsla när man kanske ska göra någonting i ett skarpt läge. Det är fullt naturligt, så det är okej att vara rädd. Det som är att inte låta rädslan ta över så att man inte gör det man ska göra, för då växer inte företaget. Och snarare ta reda på varför är jag rädd och vad är det jag är rädd för och vem är det jag är rädd för. Ibland kan det faktiskt vara att man är rädd för en viss specifik person som man inte vill möta där ute i sociala medier på något sätt. Och andra gånger är det bara att man är nervös egentligen och inte så rädd. Alltså det är så olika. Men alltså att vara företagare är läskigt.
Ja, visst är det lite läskigt.
Ja. Och
Jag har ändå
det...
varit företagare i 6 år och hur länge har du kört eget?
11 år.
11 år, ja.
Nej men alltså det är därför jag tror så starkt på strukturen och planeringen. För att har du en ram, så att förhålla dig till, du får gärna vara utanför ramen, men att någonting som du förhåller dig till så blir rädslorna mindre. För att du har en säkerhet i din grund. Och att ha en planering och ha en struktur, det skapar ju också en frihet att du vet exakt hur mycket utrymme du har för allt det där andra du vill göra. För du vill inte bara jobba.
Nej.
Du vill göra väldigt mycket mer. Och många är ju rädda för att vara planerade, för att de tror att de förlorar den här spontaniteten eller flexibiliteten. Men
Ja.
det är exakt tvärtom. För att du kan inte vara spontan om du inte har någonting att frångå.
Nej.
Det är det som ligger i ordet spontan. Så att du vill, så att vara, vill du vara fri så måste du ju också veta vilken tid som är bunden. Och den tiden bestämmer ju du själv hur mycket det ska vara. Om du är egen företagare. Ingen annan som bestämmer hur mycket tid du ska jobba.
Nej, det är ju jättevanligt att anledningen till att man startar ett företag är någon form av frihetsbegrepp, om det är att jobba
Ja.
med vad man vill eller vem man vill eller varifrån man vill eller vad det är för någonting. Och då
Ja.
kan det kännas kontraproduktivt att man ska kliva in och skapa sina egna ramar och strukturer, för det var ju det på något vis jag ville ifrån. Men i själva
Exakt.
verket så är det liksom ramen och strukturen som ger den här känslan av frihet, kreativitet, spontanitet. Det är lite så här,
Ja.
lite motsägelsefullt i det där.
Men det är därför du behöver faktiskt bestämma hur många timmar om dagen vill du jobba. Jag vill, för att an, an, Man kan ju anta att du gick in i ett eget företagande för att du inte vill jobba 8-10 timmar i veckan om dagen. Du vill från det. Du kanske vill jobba 5 timmar om dagen. Du kanske vill jobba 10 timmar om dagen en dag och vara ledig nästa. Alltså, jag säger inte vilket som är bäst.
Nej,
Det
men
avgör ju du. Och där i ligger din frihet. Att du kan helt och hållet välja det. Och att alltså, frihet är ju inte att det ska vara flum flum hur mycket som helst och du gör vad som helst när du vill, helst allt möjligt. Alltså sådär. Frihet är ju att du har någonting som du har valt. För någonstans det här, jag har lite svårt för frihetsbegreppet som vi använder det i företagsvärlden som här i Sverige. Alltså fria är vi. Vi har inga krig, vi har ingenting vi måste akta oss för och springa ifrån. Vi är helt fria att göra vad vi vill. Det som är frihet för oss är att inte vara bundna till någonting som gör att vi inte kan komma ur det som vi själva skapar eller någon skapar åt oss. Och det är det som vi kan förhålla oss helt till själva som egenföretagare.
Ja, verkligen. Och det ger ju verkligen en kraft framåt, tänker jag, att se det på det sättet. Att det är väldigt få måsten, utan jag bestämmer själv. Och jag tar också konsekvenserna för mina val. För jag kan ju välja bort ett antal så här måsten inom citationstecken. Och jag kanske tar konsekvenserna av det. Vi säger så här, jag ska bygga upp mitt företag, men jag vill bara jobba 4 timmar om dagen. Okej. Men konsekvensen av det kanske är att det tar lite längre tid att komma dit du vill jämfört med om du var beredd att lägga 8 timmar om dagen. Eller vad det nu är
Precis.
för någonting. Liksom att vi är också fria att kamma hem resultatet av vårt arbete oavsett hur det ser ut.
Och samtidigt är det så här att det finns ingen som säger att om du har jobbat färre timmar att du får mindre gjort egentligen. Om jag tittar på hur jag jobbar. Jag jobbade ganska mycket, många timmar. Fick en stroke i november, den 28 november.
Oh,
Och
förra året?
ja.
Jaha, oj.
Ja,
Aha.
och då jobbade jag ganska mycket innan det. Och så fick jag en stroke. Och så har jag fått vara ledig i december. Och sen så klarar jag av 3 timmars arbete om dagen. Det är det jag klarar. Sen måste jag vila och göra andra saker. Och nu när jag har då tagit ner mitt jobb till 3 timmar om dagen, då får jag mer gjort än vad jag fick innan.
Ja, det är ju superintressant.
För att det handlar om prioriteringar. Jag har bestämt vad det är jag vill göra och jag gör ingenting annat för jag har bara 3 timmar till att göra det och sen är jag slut. Och det är där, så det är inget som säger att man får mindre gjort för att man jobbar färre timmar. Man måste bara vara väldigt, väldigt tydlig med vad det är man gör.
Precis. Jag läste någon, jag kommer sjutton inte ihåg vad det var någonstans, men det var i stil med att om man jobbar väldigt många timmar så var det liksom ett resultat av slarvig prioritering eller slarvig planering och så, att det handlar mer om att man kompenserar för att man inte har faktiskt gjort det där prioritering och planeringsjobbet. Ja, man kompenserar med fler timmar för det
Ja,
istället.
det blir ju så. Det är det som är effekten. Det behöver inte alltid stämma att det är så. Men för att vissa dagar och vissa perioder så jobbar du 8 timmar med enbart det du ska göra för att du har en launch på gång eller det är någonting som ska ske. Så du jobbar väldigt intensivt och du gör absolut det du ska göra under alla de här timmarna du sitter. Men om man tittar utbrett över tid så behöver du inte jobba så mycket, många timmar. Sen är det ju beroende på hur du jobbar mot kund såklart. För att det beror ju på vad ditt företag gör. Jag menar, jag coachar. Jag kan inte ha hur många coachingklienter per dag. Det klarade jag inte innan och jag klarar det inte nu. Och jag menar, för mig är liksom 2 om dagen om jag ska ha coaching varje dag. Det jag klarar av. För att jag kan ha mer, men jag blir ju inte lika alert. Alltså i huvudet måste ju vara med när jag coachar. Jag kan ju inte bara sitta där och luta mig tillbaka.
Nej, zooma ut och pausa lite.
Nej, precis. Jag
Nej, det
måste
går
vara
inte.
aktiv i 45 minuter och hänga med i alla svängar som sker. Så därför kan jag jobba 3 timmar. För jag har ett coachingsamtal och så gör jag två andra saker i 2 timmar. Och sen en annan dag har jag två coachingsamtal och en timme någonting annat. Och det funkar ju. Så att tiden är, hur mycket man jobbar, det är där friheten bor. Mycket.
Jag tolkar det som att man kör lite så här 90 dagars fokus på planeringen och så föreställer man att så här, det bryts då ner i de här områdena och sen ska de här aktiviteterna flytta in i en plan. Liksom.
Ja, precis.
Ja, hur ser dagsplaneringen ut när du hjälper dina kunder? Är det så att man planerar upp, liksom, om vi säger att man bestämt sig för att jobba 6 timmar då? Planerar man upp alla de 6 timmar för en hel vecka med olika aktiviteter och man säger så här, den här får ta 1 timme, den här får ta 2 timmar, eller hur ser det där liksom detaljerna ut i det där?
Ja, det är väldigt olika från person till person. För jag följer helt och hållet hur personen är. Jag kan inte skapa en planering, eller personen kan inte skapa en planering som inte följer min rytm, alltså den rytmen som du har.
Just det.
Och vissa personer behöver mycket utrymme för sin kreativitet och andra personer behöver det inte. Vissa behöver mycket vila mellan det de gör och andra behöver det inte. Det är olika hur vi jobbar. Men överlag så är det så att man planerar sin dag genom att man väljer de viktigaste uppgifterna man måste få gjort. Tre saker som du måste få gjort idag. Och det styrs av deadline. Det som har närmast deadline ska göras. Och sen så har man kanske tre andra saker som inte är lika styrda av deadline men ändå ska bli gjorda. Och det är olika för olika personer såklart. Så att det är inte så att det är en så strikt planering men att det viktigaste måste finnas med på listan. Och det bedöms utifrån hur lång tid det tar. Om det är en sak som är stor då är det enda som finns på listan den dagen.
Just det.
Oftast ser det inte ut så för att det är ingen människa som har så lite att göra så att den kan liksom, det är väldigt ovanligt i alla fall.
Man kan zooma ner på en enda sak och låta det få allt utrymme, liksom.
Ja, för det kommer ju alltid mejl och det är alltid någonstans någon man ska svara och det är alltid någon faktura här och där som ska betalas. Det finns alltid andra saker att göra, content som ska ut och så. Men i stora hela så har man ändå fokus på den där stora uppgiften eller den där viktiga uppgiften. Den viktiga uppgiften behöver ju inte i sig vara stor, men den är viktig. Och det är väl ungefär så att det liksom bryts ner från 3 månader till en månad, till en vecka, till en dag. Och ja.
Vad är det? Jag föreställer mig att när du börjar jobba med kunder, att vissa faller in i det här, och de anammar det här och det funkar, och att vissa har svårt att få sig, liksom, att få det här nya sättet att jobba gjort. Hur är det liksom med förmågan att omsätta det här och hålla i det framåt för många företagare du möter?
Ja, det är svårt för flera stycken, absolut. Och då hittar vi former som gör att det inte ska vara svårt. Det kan vara så att en 90-dagars planering inte funkar för den personen. Då gör vi inte det. Då hittar
Nej.
vi andra sätt. Men för det viktiga är att någonstans så har du ett mål och en vision med ditt företag som är det stora paraplyet. Alltså det viktigaste som du ska förhålla dig till. Och då styr vi områdena mot den visionen. Utefter vad som ska vara just det som jag sa skarpt läge för tillfället och jobba bara med det. Och så släpper de andra sakerna för tillfället. För det kan ju vara så att det är överväldigande med att jobba inom för många områden samtidigt. Och då fokuserar vi på det som är absolut viktigast. För det är alltid det som är viktigast som ska jobbas med. För att annars så kommer du inte att både växa ditt företag, få mer pengar och vara den som du vill vara för din kund.
Nej. Hur gör du med planeringen rent praktiskt vad det gäller digitalt och på papper?
Det beror på helt och hållet på personen.
Ja.
Det finns inget sätt som jag säger bättre eller sämre. Jag tror ju på analogt i så sätt att det är bra att skriva för hand för att det kommer in i huvudet på ett annat sätt. Det finns en hand i hjärnan liksom.
Ja.
Så jag tycker absolut att tankearbetet ska ske för hand. Men sen var du sätter in det när tankearbetet är klart, det spelar ingen roll.
Hur jobbar du själv med ditt?
Jag jobbar så att jag har mina längre planeringar har jag i Excel faktiskt för att jag tycker Excel är enkelt.
Ja.
Jag har inget sånt där Asana eller ClickUp eller så.
Nej.
För att för mig så, jag har inte så många områden och så mycket att hålla reda på att jag behöver så stort program.
Nej,
Så
precis.
att jag använder Excel och så har jag olika färgkoder för att jag ska snabbt enkelt se var jag är någonstans. Och sen använder jag en vanlig papperskalender för det som gäller idag.
Ja.
Alltså dagens viktigaste skriver jag in där. Och sen det som ska vara bokat, det ligger i en digital kalender.
Det som är bokade kunder och så, eller?
Ja, precis. Tiderna ligger
Ja.
i den. Så egentligen är det den digitala kalendern och den här jag använder dagligen, alltså där jag skriver min att göra-lista för dagen. Excelen, det är en sån sak som ligger, som jag tar fram kanske en gång i veckan och går igenom vad ska jag göra denna veckan, och sen flyttas det ju in här då i kalendern.
Ja, du tittar så ofta ändå på Excel, för det är ju den mer långsiktiga planeringen då.
Ja, jag måste ju veta vilket område som är fokus för denna veckan eller denna månaden så.
Var den här poddinspelningen, var den bokad som en av de viktigaste idag?
Ja, det var den.
Det
En av
känns
de
bra.
tre.
En av de tre, ja.
Ja.
Det var ju nice.
Ja, precis.
Jag har faktiskt samma upplägg som du. Jag skriver i min kalender de tre viktigaste och sen skriver jag små kraftset som också ska göras, för det är alltid fler saker än tre. Och jag tycker att det fungerar så galet bra det här, bara att lista ut så här, vad är det som ska göras idag? Och den listan, nu har jag gjort så här i flera år, så att den listan som jag skriver per dag, den får jag nästan alltid gjord. Det är väldigt sällan som det inte blir gjort, eller så är det någon aktivitet som jag har missbedömt, som jag säger, hur kunde jag tro att jag skulle kunna hinna den där? Men för det mesta så kommer rätt saker med där på den nivån som är rimlig för dagen. Och
Ja.
det är någon magi det där med att så här, sitter och jobbar, och sen har jag också så här, som du, bokade kundmöten, och ligger i min digitala kalender. Så det är inte så att jag i papperskalendern håller ordning på att jag ska ha en coachning vid en viss tid eller så där, utan det ligger
Nej,
digitalt.
nej.
Så att när jag liksom tappar lite trådar under dagen och inte riktigt vet vad jag ska liksom precis göra just exakt nu, det behöver bara titta på min lista. Och så står det där. Jag bara ta det och så gör, alltså det är så här magiskt tycker jag i hur hjälpsamt det är, fast det är så enkelt.
Och det behöver inte vara så svårare än så. Själva planeringen är ju inte det som är vårt problem egentligen oftast. Det är ju beteenden runt omkring planeringen som är svåra. Alltså att man skjuter upp, att man hittar på sanningar om varför just det där ska vara så läskigt och svårt. Alltså alla de här olika beteenden vi har för oss, det är de som är svåra. Det är inte att skriva en lista, det kan
Nej.
vilken människa som helst göra.
Ja.
Det är svårt att prioritera vad som är viktigast. Det är absolut svårt, framförallt om du har mycket att göra. Och vi är många som har mycket att göra. Och då gäller det att verkligen lära sig hur man väljer ut det som är viktigt. Men när jag coachar och när jag möter människor så är det ju inte i första hand planeringen vi jobbar med. I första hand jobbar vi med varför får du det inte gjort?
Just det.
Vad är det som hindrar dig från att få det gjort? Vad är det som är svårt? Vilka beteenden och vilka hämmande, bromsande saker har du för dig? Vi jobbar med triggers för att komma in i ditt arbete på rätt sätt. Vi jobbar för att du inte ska, om du har en dag då du känner dig jättekreativ, då kommer du väldigt lätt åt fel håll och gör någonting annat än det du egentligen ska, för det är så himla roligt och säkert bra på alla sätt och vis, men inte just nu.
Nej.
Så att det är mycket det vi jobbar med, snarare än att du ska lära dig hur det rent fyrkantigt ska vara upplagt. För det, alltså helt ärligt, det kan du.
Alltså det där är ju, jag tänker att många av oss som driver företag är luststyrda, för det fanns en anledning till varför man startade företag inom just det området man håller på med. Man gillar det
Precis.
området, så här, man är
Ja.
passionerad för det. Och då är det ju inte konstigt att det känns som att vissa saker i ens företag är betydligt roligare än andra.
Ja, så är det ju. Men också kan det ibland vara så att det absolut viktigaste i ditt företag, alltså det som är kärnan i ditt företag, är också det som är kopplat till mest rädsla. För att det är där du liksom blottar dig själv mest.
Vad
Det
skulle
är
det
där du
kunna vara,
syns.
om du ger något exempel på?
Nej, men alltså som till exempel för mig är det coaching som är min kärna. Men då kan det också vara läskigt att jag vill ha en viss typ av människor som jag vill coacha. Jag vill ha en viss målgrupp, men jag måste ju möta den målgruppen på ett visst sätt. Och det kan ju finnas vissa hinder i det, i hur jag måste bete mig för att jag ska möta dem. Det finns ju någon, alltså i branding pratar man om att man ska ha vissa nivåer och liksom, ska vi ha exklusivt märke eller ska vi,
Ja,
alltså
just
där.
det. Det här
Och samma
premium.
sak blir, och samma sak blir det ju hur jag är som person beroende på vilken målgrupp jag ska möta. Och den biten är ju lite, kan vara lite läskig att hitta och vara i. Om, För det kanske inte alltid är naturligt från start att vara
Nej.
så.
Nej, alltså jag brukar ju säga att driva företag det är personlig utveckling på steroider, för att man får
Ja.
möta så mycket av det här rädslorna, motståndet hos sig själv. Och jag tänker att det behövs en förmåga till självledarskap, och jag tycker också ett visst mått av disciplin i det, för att komma vidare. För att det är klart lättare att ducka vissa saker, och ingen kommer att ställa krav på dig att du har gjort dem, eftersom vi bestämmer ju själva.
Ja, precis. Så det är mycket lättare att hålla allmänna tjänster än en exklusiv. För den exklusiva kräver mer arbete från dig på alla plan. Medan som är allmänna, de kan du släppa ut hur som helst och tänka att det kanske dyker upp någon. Men så det är därför också man pratar det här med att inte ha så mycket som man erbjuder är bättre än att ha väldigt brett. För det breda det har du ändå, men det som är utåt ska vara lite mer snävt. För att annars vet inte folk vad du håller på med.
Nej, precis. Det är väldigt lätt att förvirra människor, fastän det naturligtvis är ingens avsikt att förvirra någon. Men det är väldigt lätt att man uttrycker sig för generellt och allmänt, så att man inte riktigt som mottagare hänger med i vem är det här för egentligen?
Ja, precis. Precis. Ja, så att jag som sagt, jag jobbar mer med beteenden än vad jag faktiskt jobbar med planering. Men planeringen ligger ju alltid med, den ligger parallellt.
Ja, och jag tänker att det är ju där liksom det blir den, ska man säga, fysisk digitala strukturen av det här. Men man måste ju ta med. Det är precis som i förändringsarbete, om man jobbar i en organisation där man måste jobba med mänskliga beteendet, och så måste man jobba med de praktiska rutiner, processer och system och sånt där. Men om inte det mänskliga beteendet hänger med, då blir det ju ingen förändring i alla fall. Kan man ha världens bästa rutiner och processer, men ingen gör dem, så då spelar det ingen roll.
Nej, precis. Och sen när jag jobbar så har jag så att jag har ju ett coachingpaket som man köper av mig, så att säga, köper in sig på. Och i det paketet finns det ingen begränsning på samtal. Jag har inte sagt att man har 3 samtal per månad eller så där, utan det är efter behov. En månad kanske man behöver 1 varje vecka och lite till, och en annan månad så kanske man behöver inte alls så mycket för man är så inne i sitt arbete. Då pratar vi mer på chatt kanske eller så där. Och jag har märkt att det gör att kvaliteten av det som vi gör blir mer baserat på faktiskt det som händer och
Just
inte
det.
på hur många samtal vi har haft.
Mer utifrån behovet som är under den
Annars
perioden,
räknar man
eller?
samtalen, att
Ja.
kvaliteten ligger att jag ska ha 4 samtal per månad och inte på vad jag har utvecklat.
Ja, just det. Ja, men det är såklart det som räknas, vad resultatet blev av.
Ja, precis. Inte hur
Ja.
många samtal jag har haft.
Nej.
Det kan bli resultat med 2 samtal på 6 månader lika väl som det kan bli resultat nu. Det tror jag inte, det är inte rimligt.
Nej,
Men nej.
men
Men
principen, så att det handlar inte om antalet, utan vad som händer i
nej.
den och mellan dem.
Nej, precis. För att vi har både samtal och så finns det ju, har jag dem på den chatten som de är mest bekväma med. Och där har de tillgång till att prata och skriva när de behöver. Och så har vi samtal där det är oftast varje vecka, men det är olika.
Vad skulle du säga att, liksom, vad är den största vinsten med att ha kontroll över det här?
Över
Över liksom sin planering och produktivitet och så. Vad är vinsten för oss soloföretagare?
vinsten är att du har en så pass bra grund att du verkligen vet vad du kan växla upp i. Du kan stoppa in någonting nytt och veta att det kommer funka för du har en grund. Och att du blir totalt fri i att bestämma din arbetstid. Du kan ta ledigt i 2 veckor och ändå veta att företaget funkar.
Ja, det låter ju fantastiskt.
Har du ingen grund så kommer du aldrig klara det. Det är därför du blir stressad när du ska vara ledig. Du ska slippa den stressen. Du kan inte kunna, jag menar, jag blev sjuk och blev helt bortkopplad från mitt företag. Jag kunde inte göra någonting.
Nej.
Och mitt företag gick ändå, för att jag hade min ekonomiansvariga och jag hade min coach då som jag satte in på extra som fick ta över. Och det andra fick bara vara, för att det gjorde ingenting, för det tog jag upp när jag orkade sen. Och det är den grunden du vill ha. Så det är det du får.
Om man nu känner att man blev lite så här, inspirerar att faktiskt jobba lite mer strukturerat och så i sitt företag. Vad skulle du säga att det första viktiga steget är om man ska försöka lösa det här på egen hand?
Det är att se över vad det är man faktiskt gör och välja och komma fram till vad är det viktigaste här? Vad är det verkligen jag erbjuder och jobba bara med det.
Okej, se över vad man gör. Tänker du tjänster då eller tänker du allt man företar sig på en vecka liksom?
Allt med att företa sig. För någonstans är det så att det viktigaste av det du gör är det du tjänar pengar på. Och det är krasst. Det är tråkigt kanske att tänka så. Men driver du företag så är ju din idé att du ska tjäna pengar. Och då måste ju det du sysslar med också vara det du tjänar pengar på.
Just det, så man får se över helt enkelt så här, har det högsta prioritet och får det mest utrymme av min tid, det jag tjänar pengar på.
Ja. Och är det inte det så måste du vända på det. Då måste du hitta val. För jag menar, det är absolut så att du ska ha hjärta med i ditt företag. Det är absolut så att du kan göra saker som du inte tjänar pengar på för att du vill hjälpa. Men du måste också ha det du tjänar pengar på. För du kan inte hjälpa andra gratis om du inte också tjänar pengar. Du måste ju ha båda två.
Definitivt. Och varför inte liksom börja med att tjäna ordentligt med pengar i sitt företag? För då är man ju fri sen att bjuda på det man önskar bjuda på. För att då
Precis.
innebär inte det att du typ går omkull eller inte kan ta ut lön den månaden, utan då har du en god ekonomisk grund. Och sen kan du ge gratis coachning om du vill det, eller du kan hålla gratis workshops, eller vad det
Eller
nu än
lämna
blir.
eller skicka pengar till en välgörenhetsorganisation som du har valt eller sådär. Alltså du har all möjlighet att välja att vara den där godhjärtade personen för att du har den ekonomiska trygghet som du vill ha. Och
Verkligen.
vad det betyder för dig, det är olika. Hur mycket som är ekonomisk trygghet, det väljer du ut själv. Du behöver inte tjäna miljoner för att vara ekonomiskt trygg.
Nej,
Inte
alltså,
alls.
nej, man måste definiera det sen. Vad är det för intäkter jag behöver ha in för att jag ska... Jag tänker att det första jag brukar fråga om det är så här, vad är den lägsta önskade intäkten? Det är någon form av definition kring så här, jag måste åtminstone få in det här för jag ska kunna gå runt och kunna betala ut lön till mig själv. Liksom. Då är det på den här nivån. Och allt över det innebär ju att man bygger lite kapital, liksom, att man, det liksom går plus.
Ja.
Så att det, där måste vi ju ändå ha ett riktmärke som först. Liksom.
Ja, precis. Och ofta så jobbar jag ju med personer som har drivit sitt företag ett tag, alltså som behöver hjälp för att styra sitt företag åt rätt håll, med hjälp av struktur och planering då. Så att jag tar oftast inte in, sådana som precis ska starta.
Nej, utan det har funnits lite verksamhet att strukturera och styra upp.
Ja, man måste veta vad det är verkligen man vill göra någonstans. I alla fall en idé, sen kan man ju diskutera det. Men,
Bra. Och om man nu blir intresserad av att veta mer om dig, vart hittar man dig lättast då där ute på
Det är
nätet?
bara att söka på Dorotea Pettersson så hittar du mig. Det är inte så många som heter det i Sverige.
Det är inte det. Men du finns på Instagram eller kanske en hemsida?
Jag finns på Instagram på Dorotea Pettersson, jag finns på hemsida på Dorotea Pettersson, jag finns på LinkedIn på Dorotea Pettersson.
Ja, underbart tydligt.
Eller hur? Det är
Är det
bara då.
någonting du vill skicka med som du tycker inte har blivit sagt under vårt samtal?
Nej, det är mer att struktur och planering är inte farligt.
Nej.
Det kommer skapa en frihet och en tydlighet för dig som gör att det är mycket skönare att driva företag, att det blir extra roligt.
Tusen tack för att du var med i Soloprenörpodden.
Tack så mycket.
Och jag hoppas att du som lyssnar nu ser att det här med struktur och planering, det är vad som kan ta dig mot dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här. Du får jättegärna lämna mig en review på iTunes och rata podden. Ge den 5 stjärnor om du tycker att den är värd det. Så hjälper du mig att sprida den till fler. Eller varför inte ta en skärmdump på det här avsnittet och tagga mig på en story på Instagram. @solopreneur.nu